Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är två gånger allsvensk skyttekung. Han är Hammarbys bästa målskytt genom tiderna. Han är i stilen prototypen för en riktig Bajenlirare. I Holmgren möter avsnitt 153 Billy Olsson. En podd som gjordes för en tid sedan i samarbete med Vi Lirare, en god kraft i svensk fotboll. Här, Billy Olsson. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren möter, eller Instagram holmgren.niklas. God lyssning! Och jag får ofta frågan, vad är det värsta som har hänt dig under en match i England? Och det var runt 00-talet, millenniumskiftet, när Manchester United hade ett kanonlag som ju bland annat vann den fantastiska trippen 1999, Champions League, Premier League och FA-cupen. Jag var på Upton Park, West Hams gamla arena, som fick ett litet ansiktslyft. Det var till stora delar en byggarbetsplats, det fanns ingen klocka. Ena läktaren var inte i bruk och ja, det var halvfärdigt alltihopa. Och matchen började. Manchester United gör tidigt 1-0. Ett som jag tyckte tjusigt mål. Tittade ner, som vi kommentatorer alltid gör när det är mål, på monitorn och kommenterar reprisen. Tittar upp och spelet är igång. Instinktivt kände jag någonting är fel. Det är Vajkalle någonstans. Jag tittade på min norska kollega som slog ut med armarna och såg frågande ut. Så varken han eller jag var säkra på om det hade hunnit bli en avspark efter målet. Stockholm ropade mina öron. Vad står det? Vad står det? Och jag kände en isande rädsla. Tänkte, det här är min sista match. De skickar mig till England och jag håller inte ens ordning på ställningen. Men jag hävde ur mig, ja, det är fortfarande 0-0. Jag visste inte varför det hade blivit bortdömt eller om det hade blivit bortdömt målet. När det sedan blev paus så försökte jag undvikande tala om att det var en trevlig första halvlek det här. Och vi ser fram emot den andra. Undvek att säga resultatet. Så gick jag mot halvtidstet och träffar där på den engelske, legendariska engelske kommentatorn Martin Tyler och säger, ja, det är a pretty good game. Yeah, it's very good to be scoreless. Och då kunde jag pusta ut. Då hade jag sagt rätt, men ack så nära det var att jag inte fått med mig rätt resultat. Och det var lite pinsamt att ta av sig lurarna och gå och fråga någon också, vad står det egentligen? Jag gjorde rätt, men ett tag trodde jag att det här blir min sista match som kommentator i England.
Billy Roger Olsson, född den 13 januari 1954 och den som gjort mest mål i Hammarby IFs historia. Billy Olsson, hjärtligt välkommen till Solna.
Tack ska du ha, Niklas.
Hur känns det att vara? Jag brukar alltid fråga de som har spelat i Hammarby och Djurgården hur det känns att komma till Solna och vad som är bästa Solna-minnet.
Ja, det är svårt att säga. Jag är ju lite allätare här i Stockholm, så att Solna eller Östermalm eller Södermalm spelar egentligen ingen roll. Men jag kan säga så här, att de gångerna vi spelade derbyn på Råsunda, det gillar jag inte faktiskt. Jag tyckte inte om Råsunda.
Jag har läst att du har gjort hattrick på Stockholmsstadion och Söderstadion naturligtvis. Men vad var det som var så jobbigt med Råsunda?
Jag vet inte vad det var där. Det var någonting. Jag menar, vi mötte ju både AIK och Djurgården på Råsunda. Alla derbyn gick ju då på den tiden på Råsunda. Det var någonting som inte jag gillar med arenan. Inte Solna i sig, utan mer med arenan.
Alltså. Var den för stor eller var den för opersonlig? Eller?
Ja, lite av varje kanske. Men jag är glad att få vara hemma hos dig och sitta här i ditt underbara vardagsrum med vattnet bakom
mig. Ja, så välkommen. Se vad vackert det är här. Ja. Uppvuxen i Bagarmossen?
Ja, uppvuxen i Bagarmossen på Emogatan. Bodde vi då med Kran-Olle, som min pappa kallades då. Han var ju byggnadsarbetare och körde kran. Och Gunn, och så mina tre äldre bröder då. I en trea. Så där parkerade jag då första 5 åren i soffan i vardagsrummet, för det fanns inte plats. Men det var en bra uppväxttid där ute.
Var mamma hemma eller?
Mamma jobbade på Televerket. Jaha. Hon satt ju med den här gamla, som man har sett på filmerna ibland, när hon sitter och trycker i såna här knappar eller trådar i... Så hon var någon växeltelefonist där innan axlarna rasade ihop på honom. Och farsan jobbade på bygge då.
Ja, idrotten, alltså du berättade själv, du hade tre bröder. Mm. Vad är du i syskonskaran? Är du yngst?
Jag är yngst.
Ja. Hur var det de som introducerade dig för idrotten också?
Där ute på den tiden i Bagarmossen, det var ju liksom idrott, det var ju hela tiden, både sommar och vinter. På sommaren var det ju då fotboll naturligtvis, och på vintern och då gjorde vi som säkert de flesta gjorde i Stockholm på den tiden. Man snickade upp 2 mål, spelade landband. Så jag är uppväxt med idrott. Och den som influerade mig mest då, det var väl Kenta då, som är 6 år äldre än mig då. Som förde in mig på idrotten, om man säger. Framförallt fotbollen då.
Det började ju i Bagarmossens IS, men det är bara 2 år där. För du debuterade i Hammarby som 9-åring. Berätta, hur gick den värvningen, övergången till från Bagarmossens IS till Hammarby IF?
Det finns faktiskt en annan historia där, för att jag började mycket tidigare i Hammarby.
Jaha.
Jag var uppe där, kommer jag ihåg, redan som 7-åring faktiskt. Var jag. Men då, på den tiden så fanns det inga lag för 7-åringar, utan de var ju 9. Och jag kommer ihåg att jag gick, på den tiden kunde man köpa en sån här tunnelbanebiljett då, 80 öre kostar, en lokal kallas det för. Och jag gick ringvägen bort då från Skanstull, upp höger, upp mot Kanalplan, och gick rätt in i en sån här taxi, det fanns en taxistation där med de här telefonerna, och den här luckan stod ju öppen. Så den brakade jag in i med skalle, det kommer jag ihåg. Men då fick inte jag vara med, för jag var för liten.
Jaha.
Och då tog jag ett litet beslut att nej, nu har de ratat mig här och aldrig mer Hammarby. Då. Men sen ändrade jag på mig. Då.
Var det någon speciell händelse, var det att du gjorde så många mål för Bagis, som det kallas, eller var det så att du sökte till Hammarby själv när du var 9?
En ganska naturlig övergång, i och med att Kenta redan spelade där. Så det fanns ju redan på kartan, om man säger.
Vilket var ditt favoritämne i skolan?
Ja, för att inte låta allt för bockad i skanda, så kan jag väl säga, borde väl säga gympa då, men nej, men jag var ingen vass kille i plugget, det kan jag inte påstå. Jag tog mig igenom skolan både från 1:an upp till 9:an. Så att jag mer eller mindre tog mig igenom.
Du var där, men du pluggade inte så mycket, nej, som visst, nej, jag ska tolka det.
Ja, nej, precis.
Ja. Och gymnasiet, vad hade du för tankar då?
Nej. Gick inte gymnasiet. Nej. Jag började jobba direkt efter jag slutade 9:an.
Vad arbetade du då med?
Det första jag gjorde var på Dagens Nyheter Expressen. Åkte som massäck på deras bilar. De körde ut alltså till och hämtade in annonser. Och då slängde de av en då någonstans. Så fick man kuta upp på den här kontoret och hämta någon kuvert och så in i bilen och så åkte man. Det var första. Men sen hamnade jag i tryckeriet. Så där jobbade jag då något år. Då pratade vi om när jag var 17-18 år och sånt där. 17 tror jag var till och med.
Början av 70-talet.
Ja, alltså. Precis. Så att där nere stod man ju då och körde då ett tag innan jag gjorde lumpen.
Det är väl min. Vad gjorde du lumpen någonstans?
I Kungsängen på idrottsplutton.
Ja, ja, ja.
Men det är samma sak där som i skolan. Jag tog mig igenom det också. Jag var ingen... jag var ingen att luta sig mot och ryssen hade kommit.
Det var ingen strid i sig.
Nej, jag kutade åt andra hållet. Nej, men jag gillar inte det där. Men jag låg ju på idrottsplutton då och jag spelade ju då redan då i A-laget. Så att det var ju naturligt då för mig att hamna där.
Men det var inte så lätt att komma in på idrottsplutton. Vilka var det som låg, vilka gjorde du lumpen med? Var det några andra idrottare?
Klasse Hellgren bland annat.
Ja, handboll, ja.
Ja, Kent Rönn.
Ja,
sprinten från idrott, Uppsala.
Ja, precis, ja.
Mycket handbollskillar var det. Några orienterare. Johan Harmenberg, fäktan.
Ja, fäktan också.
Han och jag delade väl lucka där. Så att det var några. Men det är väl de kändaste, Harmenberg och Klasse då, Helge.
Ja, det är därför det blev så, för jag vet att du gillar handboll. Du är väldigt förtjust i handboll. Ja. Var det de som var i helgen och grabbarna där på luckan som...
Nej, jag gillar alltid gillar handboll där. Vi hade ju många målvakter. Det var ju Klasse, så var det två eller tre målvakter till då, som var med på den här plutonen då, då. Så att det var ju mycket handboll i den hallen de hade där.
Men du var ju duktig i ishockey också. Jag har läst på här att du har till och med avgjort ett pojk-SM i ishockey.
Ja.
Berätta om den karriären, hockeykarriären.
Ja. Vi hade ju Kurre Lindström då.
Just det,
som tränare.
Som blev stor hjälte i Finland. Han bärgade Finlands första VM-guld någonsin, ja.
Nej, Kurre hade på den tiden då så spelade då i B, C och B-pojkarna där. Och det var ju Kurre då som hade... både hockeyn och fotbollen. Så att på sommaren var det då fotboll och på vintern då var det hockey då med Kurre framförallt där. Och vi var uppe och spelade då i Modokuppen hette det. Det var ju någon sorts inofficiellt SM då.
Uppe i Övik, ja.
Ja, precis. Och där, jag vet inte om jag avgjorde, men vi vann finalen med 2-1 och jag vet att jag gjorde ett mål.
Ja.
Så att, men om jag gjorde 2-1 mål...
Var det Moden ni mötte då också?
Ja, vi mötte Modo med bland annat Janne Nyman där och... en gammal legend i mod. Och sen undrar man inte Bosse Berglund var med, vet du. Jag träffade Bosse Berglund.
Ja.
Men han har ungefär samma minne som jag har. Han kommer inte ihåg. Men däremot i bandy.
Ja, var det, ja.
Där var, bandy tycker jag alltid tycker var kul att spela. Och där var jag lite vassare, för jag hade en egenskap som kanske inte är så vanligt i Stockholm, att jag kunde skjuta. Jag kunde skjuta, alltså riktiga bandyskott.
Tränar du mycket?
Nej, men jag är ju leftare då, och samma i golf. Så att jag fick på bra träffa med i bandyskotten. Kenta däremot som spelar allsvenskan i bandy, han kunde ju inte skjuta. Men han var ju bra, lite Håkan Wickberg typ då med i bandy och likadant i hockey. Han kunde inte skjuta hockey heller. Men när han sköt i bandy, då sköt ju han hockeyslagskott. Men jag kunde alltså svinga på ganska bra. Så i bandy, där var jag rätt hyfsad, men jag kunde inte åka skridskor.
Du hade det istället.
Ja, alltså, det fanns alltid, men skott hade jag.
Mm. Det hade ju Putte Ramberg. Han var ju landslagsman.
Han kunde inte skjuta.
Nej, men han var ju landslagsman i bandy i alla fall. Ja. Så att
han kunde ju åka griller, det kunde inte jag.
Ja, hur såg det ut? Var det ett naturligt val? Du provade på det mesta av de stora lagidrotterna.
Ja, det var framförallt de tre då, som hockeyn där som ung då.
Ja.
Sen hamnar man ju då i ett vägskäl när man ska börja välja. Och jag valde nog ganska tidigt fotbollen som prio ett då. Men jag höll på med bandy ganska länge. Hockeyn valde jag faktiskt bort efter när jag var 13-14 år.
Mm.
Så att det var bandy då, och bandy mer motion, men framförallt fotbollen då var ju det jag satsade på.
Höll du på med några andra individuella sporter? Nu håller på i golf. Har du bra träff i golf då, i och med att det var så bra?
När jag träffar har jag bra träff.
Aha.
Men det kan ju hamna var som helst.
Ja, ja, ja.
Så att det är ju så här man lirar golf, att folk säger så här: ja, men du, sikta på den där enen där borta. Det är ju bara löjligt, för jag kan ju inte sikta, men den kan hamna vad fan som helst. Så det är mycket skogen, men jag börjar rätta upp mig nu då.
Ja, men det var lagidrott som gällde när du var yngre.
Ja.
Ja. 13-14 sa du, var det då du bestämde? Nej, det är fotbollen.
Då valde jag bort hockeyn i alla fall.
Ja.
Och det vart ju mer och mer fotboll.
Och Du sa att Kenta inspirerade han, men han var ju som, han är 48, du är 56 år skiljer er åt. Ja. Ja, så han var ju så mycket större än dig, så ni kunde inte konkurrera i början av er karriär, livskarriär så att säga, med varandra, för han var ju så mycket större.
Vi aldrig konkurrerade med varandra. Nej. Aldrig, utan jag är mer eller mindre följt Kentas fotspår då från Bagis då till Hammarby och så vidare, va, och sen har ju vi har haft en väldigt bra relation alltid som brorsor. Jag har ju två äldre bröder då. Jag har den äldsta Benny där som... han var ju med och myntade uttryck, kan ju inte ens äta köttbullar. För han har ju liksom aldrig slagit en bredsida i hela sitt liv. Men många blandar ihop Kenta med Benny, som min nästa brorsa heter. Ja. Så han fick ju liksom... när vi bodde i Bagis där Benny kom från jobbet, då fick ju han... för de trodde det var Kenta. Att de slängde till han en boll och visade lite tricks då. Men det gick ju över ganska
bra. Vad gjorde de andra? Vad blev det av de andra brorsorna som inte valde din och Kentas väg, fotbollsvägen?
Ja, Toja då, mellanbrorsan där som är två år äldre än mig, han var bra i fotboll. Mm. Men utan någon anledning då så följde det bort. Äldsta brorsan Benny där, han var ju med, han lirade baseball.
Jaha.
Men det var ju bara, för de lirade så tidigt på morgonen och det var inte hans grej, vet, på helgerna där. Så det, de knackade på dörren då 7:30. Han hade ju sommaren då, så det var inte någon längre karriär där.
Ja, och så går vi vidare då till jag en person jag läste på här om dig, och en Hammarby, för detta Hammarby-spelare som du pratade varmt om igen i en artikel, det är Tom Turesson.
Mm. Tom Turesson har ju betytt jättemycket för mig. Han och Kenta är väl de som har varit mina ledsagare, om man säger så. Och jag kommer ihåg då när jag som C-pojke, 9-åring, skulle spela uppe på Tantolunden en match, och vi hade samling på Kanalplan. Och då är Tom där utan någon anledning, och han skjutsar upp oss i sin folkabubbla. Det var ju sjumannalag. Stannar kvar hela matchen, skjutsa tillbaka oss till Kanalplan, va, och Tom har ju tyvärr gått bort nu sedan ett par år, va, och är en av de finaste människor jag har träffat faktiskt. Han har betytt jättemycket för mig, va, och jättemycket för Hammarby. Och Tom hade ju en sån här egenskap att han var ju väldigt omsorgsfull, alltså, mot nya människor som kom in i Hammarby och så vidare, va, och en riktigt, riktigt, riktigt fin människa.
Berätta hur det var när du kom upp i A-laget. För du kom upp i A-laget 1972. 71 ja. Till och med.
Ja. Jag spelade första allsvenska matchen 72, men spelade första gången i A-laget 71.
Hur var det, och vilka var huvudfigurerna då i laget?
Ja, vi hade ju Ronny Hellström i målet och bland annat Kenta var ju med. Janne Sjöström. Det var ju alltså ett gäng framträdande spelare där. Och
Matte Werner, var han med då?
Werner var med, ja. Mm. KGB, Klasse Johan kom senare. Nej, men det är klart att det är ett stort steg att man får börja träna. Jag var ju junior då när jag började komma upp i A-laget där, och första matchen jag spelade ute på Hanveden. De hade någon sommarturnering.
Upp i Västerhaninge där, ja.
Mot Hall City. Det var första gången jag spelade en match då. Och då var jag ju 17-18 år då.
Hur var andan då? Går du att beskriva, jag var inne på, går du att beskriva den där Bajen, Anna? För det är ju liksom, det är lite, det är ungefär som, jag menar, som du sa, det är, fan, vi går ut och lirar så får vi se vad som händer. Vi klackar, vi tar en kanelbulle, grabbar, så går vi ut och rullar lite boll.
Ja, det var lite så. Ja. Alltså, det finns ju en speciell, nu svarar jag för mig själv då, det finns ju en speciell attityd som man präglas av. Man präglas utav det här. Jag menar, jag kom ju inte upp i A-laget som 17-18-åring, utan jag var ju där som 9-åring. Det är klart att man präglas då när man har växt upp nere på Kanalplan, nere hos Asta då, som tog hand om en och gav en mat och så vidare. Va? Och, men det är ju speciellt när man är så här ung. Va? Och man tar ju efter de här äldre killarna då. Va? Och, ja, det är speciellt, och det finns en speciell, det här med vad de brukar säga, att vi Hammarby-spelarna är gamänger.
Ja.
Det känns aktuellt. I varje fall på den tiden. Idag kan ju inte, det är inte så många söderkillar i dagens lag, men på den tiden var det lite gamäng, lite tar det med en klackspark. Och det är just det jag försökte säga tidigare, va? Om man har tagit bort den här klacksparken och varit 100% seriös. Och då säger jag så här, att jag var inte 50%, va? Jag kanske var 90% seriös, men det fattas den här tian. Och den är rätt intressant, va?
Var det mycket Stockholmskillar då i del? Du var inne på det. Var det någon som kom från Bystan?
Ja,
Ronny var ju han är född i Skåne, men han är ju ändå flyttade väl upp hyfsat tidigt, va?
Ja, det var ju några Bystan-lirare där. Vi hade någon mittback där, Björn Karlsson, han var nere från Kalmar. Det var inte många, det var ju mycket mer idag. Ja. Eller mycket mer då, egna produkter eller Stockholms spelare än vad det är idag. Det kan man ju lugnt säga.
Första allsvenska matchen, den allsvenska debuten 21 september 72, kan det stämma?
Mm.
Och det första allsvenska målet, berätta.
Ja, den här matchen är ju lite unik. Det är ju alltså ett derby mot Djurgården på Råsunda då. Återigen Råsunda. Och vi hade Janne Holmberg som tränare. Vi hade Ronny Hellström i målet. Och om jag kommer ihåg det här rätt, så står det 0-0. Jag tror upp till 35 minuten. I 35-36 får de en straff, Djurgården, som Ronny räddar. Från 37 till 45, alltså på 7 minuter, gör de 5 mål. Jag kommer ihåg Arne Skotte sköt nästan från halva plan. Och då har vi ändå Ronny Hellström i mål. Så det var en sån här match där allting bara gick fel. Va? Janne Sjöström vet jag satt på bänken. Och jag kommer ihåg omklädningsrummet där när Janne Holmberg säger, Janne, du går in i andra. Okej, då står det 5-0 i ryggen. Va? Det är inte så kul. Men in avgör, säger han till Janne. Så att, det är min match. Men hur som helst då, i sista minuten där då, så nickar jag in mitt första allsvenska mål. Då. Men då står det ju redan 8-0 då.
Men jag läste i någon artikel att du var glad, du var ju helt nöjd, du har spelat på Råsunda, du har gjort mål, grabbar, för men du var glad.
Ja, men det säger ju lite grann om det jag sa tidigare, ja. Att man kanske inte fattar riktigt liksom vad egentligen vad man gjorde, ja. Uh-huh. Att det var en allsvensk debut och så vidare. Och då jobbar jag på det här tryckeriet på DN där, va? Så jag läste ju om mig själv varje dag när man stod och varit skitig om fingrarna nere i hålet där. Nej, men det var ju speciellt. Men det roliga är ju det här, att matchen efter möter vi Halmstad. Och då är jag petad. Då är jag alltså från att lira från start då mot Djurgården. Och så är det Halmstad hemma. Och då vinner de med 7-0. Då är inte jag i närheten, då är jag ute i kylskåpet. Matchen efter den, då är Åtvidaberg borta. Och då är jag återigen med. Och då torskar vi med 6-1.
Ja, det är inte det typiskt, Hammar. Ja. Förlust 8-1, ja, mot Djurgården. Seger 7-0, ja, mot Halmstad. Och sen förlust, var det 6-1, sa du? 6-1 mot Åtvidaberg. Jag menar, det är ju snacka om
berg- och
dalbana.
Ja. Men det, så var ju det året då, 72. Det var de två matcherna jag var med. Och så fick jag inte vara med mot när de slog Halmstad där.
När kände du att du var inne liksom i A-laget, när du hade, ja, när du kände att, ja, du kände dig säker på en plats?
Ja, jag vet, alltså året efter där, 73, då hade jag ju liksom betat av den här debuten och så vidare och var med från början. Och var ju också då senior. Så att, och då började jag konkurrera på allvar. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag spelade egentligen det året där. Men jag spelade betydligt fler matcher då 73 än 72. Så det var väl egentligen 74 då som det började hända grejer. Då kände jag nog att jag var rättsordinarie.
Och det var aldrig någon snack om att du skulle vara något annat än... Jag vet att du gjorde allsvensk debut, då var du mittfältare, va?
Ja.
Ja, men du är känd som forward, du målskytt tvåfaldig allsvensk skyttekung. Mm. Var det forward du ville vara eller som...
Ja, jag var ju högerfotad vänsterytter, kan man säga. På den tiden spelade vi då 4-3-3 uppställning, alltså med tre forwards då, och jag tror jag, Kenta och Janne Sjöström då bildade väl den här trojkan, forwardslinjen då, under en 5-6 säsonger där. Så att det var ju vi tre då som abonnerade på de platsen.
Så växte du sakta men säkert fram då som en av de ledande spelarna i Hammarby. Du är som sagt var den Hammarby-spelare som har gjort flest mål. 128 mål, 93 i allsvenskan. Det är fortfarande rekord i Hammarby.
Det stämmer ju inte de där 93.
Ja, nej men berätta, för det här står ju... Vi tittade på, jag visade lite statistik innan, då jublar du för att en statistik stämmer. Och berätta, ja. Nu har du chansen här också att få tala om hur
Hammarby,
det ligger till.
Hammarby är ju inte bra på att räkna. Så är det. Och det är ingenting man går och liksom tipsar om. Men jag vet ju att jag har gjort, de har ju tappat mål va? För 84 när jag vann skytteligan. Ja. Då var det slutspel. Och de slutspelsmålen som är 4 stycken... Det har de faktiskt missat.
Jaha.
Men det är ju allsvenska mål det också. Ja. Så det ska vara alltså 98 egentligen.
98. Då, 98, precis. Och då blir det ju alltså 132 tävlingsmål totalt. Ja. Med kupper och allt sånt där. Ja. Ja. Det är fortfarande rekord.
Ja, det är
Hur blir man en bra målskytt?
Ja, men jag har haft perioder där när jag... Jag kommer ihåg 78... Nej, vad blir det? 78... Då ledde jag faktiskt skytteligan på 16 mål inför sista omgången. Och då vet jag att vi hade Halmstad hemma på Råsunda.
Ja, det ser du. Första målet på Råsunda. Ja. Ja.
Och Djurgården då hade Öster borta.
Ja.
Och då var ju då Tommy Berggren då hade spelat på topp. Och för övrigt var en läcker kille. Han har ju gått bort dessvärre. Då. Men... Då vet jag att det första som händer i Växjö... Jag hade alltså gjort 16 då inför sista och Bergen hade gjort 15. Och de har Öster borta, vilket är en svår match. Och vi har Halmstad hemma då, som är, på pappret då är lite lättare kanske. Men då sparkar de av benen på målvakten, Göran Hagberg, efter några minuter. Så att de fick slänga in, om det var en ytterspelare eller om det var någon reservmålvakt, det vet jag inte. Så Berggren då gjorde ju 3 mål den matchen och jag nolla.
Så han gick om det i sista
omgången. Han gick om det i sista.
Säsongen var det 78.
78 ja.
Men då hade det ändå hänt grejer. Därför att du ville väl bli proffs ganska länge va? Men det var väl du blev ju så småningom proffs.
Mm.
Men det var väl en liten resa. Det var väl många lag som var intresserade och så blev det inte av. Eller hur gick det där till?
Ja, men... Om vi backar lite då till din förra fråga där, när vi pratade om att man är bäste målgörare och kan kalla sig en målskytt. Mm. Va? För det är ju liksom, det är ju egenskaper man har, va? Och många har ju frågat liksom, varför gör du så mycket mål? Och för det första så tränar jag väldigt mycket på det. Alltså, oftast då med min brorsa Kenta då, vi stod ofta kvar efter träningarna, han nötte inlägg och jag var rätt bra på att nicka faktiskt. Jag hade bra spänst, men framförallt kunde jag nicka på ett okej sätt. Mm. Med rätt vinklar liksom, beroende på var bollen kommer från, så vi tränade mycket på det. Men sen är det ju det här också att man kommer in i den här flown när liksom, det finns inga motståndare, det finns bara en boll. Sen kan det stå 2 mittbackar på 2 meter, det spelar liksom ingen roll, för de ser man aldrig. Och då man in i den här bara flyter och då rasar ju målen in. Och det var ju vissa år det var så här. 78, 80, 84 framförallt. Då liksom, allting gick in bara för att man var inne i det här flytet. Då. Men sen det här med proffsgrejerna då det har ju funnits hela tiden. Det är ju inte som det är idag. Idag är det agenter och så vidare. På den tiden fanns det ju knappt något sånt. Så det var ju förfrågningar då, och det var ju säkert många förfrågningar som man aldrig fick reda på att de tog kontakt med Hammarby. Men där satt ju Lennart Nyman och liksom bara stängde dörren. Va? Så att, men jag hade några anbud där då.
Var du nere och tittade på några andra klubbar också? Eller hur?
Nej.
Eller träffade några i Stockholm förutom, för du hamnade ju i Tyskland, så nej?
Nej, jag, det första konkreta då som jag verkligen hade kontakt med, det var ju Arminia Bielefeld då där jag hamnade. Och det är ju liksom en historia i sig då, för att de kom ju hit. Och jag vet att vi satt på en hotell på Kungsgatan, Carlton tror jag det hette. Mm. Och det var ju alltså riktigt hyrshus med paparazzi, som man såg fotoblixtar utanför och såna här saker. Va? Och, men vi kom inte överens. Liksom, jag satt ju själv och pratade med dem. Så att, och jag har alltid varit väldigt hemkär och är fortfarande ogärna borta. Men då beslutade jag mig för att och, hoppa av då.
Kommer du ihåg, sprack det på ditt personliga kontrakt eller var det att Hammarby ville ha för mycket betalt?
Nej, det sprack nog på, mer på mitt personliga kontrakt. Och det sprack på, det var ju att det här laget då, Arminia Bielefeld, de var ju då nykomlingar i Bundesliga. Och då ska vi säga så här också, att Bundesliga då, det var den ligan alltså som var hetast i Europa.
Bayern München hade vunnit tre raka Europacuper där, precis. I Levan.
Och de flesta då söktes ut i Bundesliga, om man säger toppspelare. Dessutom så var det inte så många som var proffs från Sverige. Det var en, två stycken per år som hamnade som proffs. Så att, men de hade en grej som inte jag gillade. Det var att i och med att vi var nykomlingar, och då så ville de att vi skulle, om vi åker ut, så skulle de dribbla med lönen. Och det sa jag, det köper inte jag. Utan jag kan skriva på kontrakt för de pengarna som står på det här pappret. Men åker vi ut så ska jag ha samma pengar. Det var det som var riktiga problemet då. Så att ja, vi skildes därifrån. Och sen åker jag till brandstation dagen efter och jobbar. Då ringer de igen, för då har inte de åkt hem. Och då hade, nu kommer jag ihåg ännu mer.
Ja, det ser
jag. Då hade jag Ronny Hellströms agent, Lasse Hallgren, som bodde i Köpenhamn. Han hade åkt till det här mötet. Så att Lasse och jag skildes då. Han är också dessvärre avliden idag, Lasse Hallgren. Han var väl egentligen den första riktiga agenten. Han drog hem till Köpenhamn och jag åkte till brandstation och jobbade. Då ringer de här tyskarna igen och vill träffa mig. Och då är jag ensam. Så då träffas vi på stadshuskällan. Och det här var ju, de här tyskarna då, de var vicepresidenten och någon annan lirare där. Jag vet inte hur mycket de hade varit ute. För den ena av dem, det var sån här smörgåsbord. Och så låg det en stor hummer då som dekoration. Den norpade ju han, vet du, där. Så han tog lite Janssons frestelse och hummer och gick och satt. Så var inte riktigt rumsrena de där. Men hur som helst då kom vi överens om att de ville bjuda ner mig och titta på stan. Och det här var ju närmare jul då. Så jag sa till min fru då att vi åker ner, du och jag. De står ju för allting och vi kan köpa lite julklappar och lite sånt här. Och så. Ja, så vi åkte ner då, jag tror det här var i början på december 78. När vi kommer ner dit så har ju de riggat upp en otrolig grej då. Jag hamnade liksom upp i ett varuhus, typ NK, det var deras största varuhus de hade där. Och då säger den här tyska gubben till mig att du får ta precis vad du vill där, så. Och jag liksom fattar inte ens vad han menar. Så i slutet med att jag tog en bilbana. Och den låg hon, frugan och jag, körde på hotellet där. Så. Men sen när vi kom ut då med den där jävla bilbanan under armen där, ut på gågatan, då stod det en orkester där ute, en sån här blåsorkester, och jag skulle dirigera den här. Så de hade verkligen ansträngt sig. De hade placerat mig uppe på ett hotell i bergen som skulle likna Sverige lite grann. Det var en ganska vacker stad, Bielefeld.
Ja, var det där.
Ja. Och sen hade de fixat en svensk tolk, en svensk tjej då som skulle tolka där, och det slutade med att jag skrev på då.
Och hur var det då för en gamäng från Bagarmossen som käkar kanelbullar och hamnar med Orden och Gonzain in Deutschland, eller i Tyskland? Hur var det? Innan jag glömmer den, berätta den här roliga historien med Otto Rehhagel. Ni skulle spela träningsmatch borta Hamburg.
Ja. Nej, det första de gjorde när jag kom ner där då, det var att jag fick en folkabubbla. En Volkswagen-bubbla då, en orange, sån här televerksfärgad, som jag skulle kunna ta mig fram och tillbaka då. Och efter två dagar där nere då, så skulle vi spela då någon match 20 mil därifrån. Och det var i samling då på våran arena där, och klockan 10 eller vad det var. Och jag kom ju precis 10 och parkerade i bilen där de andra Porscharna stod och märsarna. Och ställde jag min bubbla. Går du ur bilen, då åker bussen. Och jag är alltså 3 meter från bussen. Då bara ser jag, och så sitter ju då Otto Reagel då, Järnotto som han kallas. Han sitter ju bredvid chaffisen längst fram. Jag knackar ju på rutan och springer ju efter bussen liksom, och han bara åkte. Så det var ju bara att hoppa in i den här bubblan igen då och ta rygg på bussen. Så jag fick ju dynga 20 mil i snöblask efter den här bussen då. Det var min första.
Och vad var förklaringen då när du frågade Otto?
10. Ja. Avfärd 10. Och jag kom 1 minut över 10 då. Så att det var ju stenhårt, han bara åkte.
Samma Otto Rehagel som blev Europamästare med Grekland. Ja. Ja.
Men det var ju ingen större tränare, så det kan jag inte på. Han var bra, han påminner faktiskt lite om, och då menar jag inte att, han påminner lite om Søren Kratz.
Ja.
Alltså, och då säger jag inte att Søren Kratz är en dålig tränare, utan till personlighet. Han har en oerhörd förmåga att tända laget. Och det hade ju Søren också. Jag kan tänka mig då Otto där när han förde grekerna till EM-guld. Hur han har äggat upp dem här. För det var han expert på. Sen som tränare var han ju ingenting. Alltså. Han slängde ut en boll genom sin matchfönster där. Och så spelade sånt. Så spelar man 1,5 timme.
Ja. Var det stor skillnad annars tycker du på? Var det mer taktiskt drivet i Sverige än det var i Tyskland? Hur skiljer det sig åt? Förutom att kanske spelarna naturligtvis var bättre.
Den stora skillnaden var ju träningarna. Det är som jag säger, vi spelade 2 mål 2 gånger om dagen. I och för sig då i ett ruskigt tempo. Mm. Det var ju bra tempo. Och jag menar, spela 2 mål 2 gånger om dagen, det är ju kanske det optimala om du får fart på det. Så att det var ju en stor skillnad då. Här hemma var det ju mycket liksom, man stod och frös i kolonner och fick skjuta ett skott varannan minut och sån här grejer. Så att det där är ju lite smaksak då. Men det var en stor skillnad va. Sen den största skillnaden var att de spelade ju man-man.
Ja.
Och jag som forward, jag fick ju liksom en ytterback. Och jag kommer ihåg första matchen jag spelade. Då mötte jag en landslagsspelare som heter Bernhard Dietz. Han spelade vänsterback i... jag spelade ju högerytter alltså, i ett 4-4-2-system. Och han var ju landslagsman, det är ju en sån här jävel som har gjort 150 landskamper. Mm. Honom fick man jaga då i 90 minuter. Han fattade ju direkt, så här, han såg ju på den här svenska, han fattade inte det här. Så han spelade ju vänsterut och jag spelade högerback i 90 minuter. Men det var också en stor skillnad då, med just det här mamma-spelet.
Hur var, för du var inne på det tidigare, Bundesliga var ju liksom ligan som gällde på den tiden. Hur var det att hamna där? Hur var kulturkrocken jämfört med allsvenskan?
För det första då, det här laget jag spelade i, det var ju alltså en nykomling och det var en ganska liten stad. Vi hade ju då vår arena där som du har varit på,
Almstadion.
Ja. Ja, som i och för sig var kul i sig då, men vi tränade ju då på ganska dåliga förhållanden och så här va. Och det är just träningarna som jag kände inte var samma. Där fanns det mycket att göra på den tiden va. Och individuell träning fanns ju inte, teknikträning fanns ju inte, utan det var ju bara slängde ut en boll, alltså kör. Då satt han i bilen och rökte där och vevade ner rutan och skrek någon gång. Då. Så att det var ju en skillnad. Alltså.
Hur skulle du vilja beskriva det här året i Tyskland, säsongen då 78-79?
Jag tycker det är ingenting jag vill ha ogjort. Va? Och jag har ju några matcher där som jag kommer ihåg, vi mötte ju Ronny Hellström då, bland annat Kaiserslautern där borta. Och där fick jag ju spela man-man mot Briegel.
Ja, Hans-Peter Briegel, 10-kamparen. Ja,
satan, det var inte roligt alltså. Han tog inte mig riktigt på allvar i början. Som jag sa tidigare så var jag ju rätt bra på nicka, hade bra spänst. Och jag kommer ihåg första insparken som kom från våran målvakt då, som heter Uli Stein.
Han
gick till Hamburg sen.
Just det.
Då gick jag upp och vann den mot Briegel. Då märkte jag liksom att oj, den här får vi nog jobba lite. Men det är en av de märkligaste matcher jag spelar. För att när det är 10 minuter kvar nickar jag in 1-0. Och det är alltså det enda mål jag gör. Och det gör jag på Ronny nu.
Hur många gånger har han fått höra det?
Nej, jag träffar inte så ofta. Nej då, men det var det mål jag gjorde då. Sen nickar jag in 1-0. Och det som händer efter det här 1-0-målet, det har jag aldrig varit med om. För att Vi står ju då, alltså, om man säger då, några meter utanför deras straffområde, och som du vet då, bortamatch, jätteviktigt för oss att ta poäng här mot Kaiserslautern.
På Betzenberg.
På Betzenberg, ja. Och när vi står där i straffområdet, som man gör i alla matcher, när man oväntat tar ledningen då i en viktig match, så står ju alla, kommer ju alla spelare och säger, ta lugnt nu, ro, ta tid. Så att domaren kommer fram och säger till då liksom, ni måste snäll, ni måste skynda på tillbaka. Och vi hade 5 eller 6 spelare som inte hade hunnit över på våran sida innan domaren blåser igång spelet. Så att innan jag hade hunnit tillbaka över halva plan, då hade Benevent gjort 1-1. Då förstår du liksom. Ja. Här tror man att man har gjort ett vinstmål, och så får man, det tar bara 10 sekunder så står 1-1. Ja. Efter det urartar hela matchen. Så det blir 4 utvisningar och slagsmål, och Kaiserslautern vinner till slut med 4-2. Och där dog nog våran chans att överleva den matchen.
Ni åkte ur det året.
Vi åkte ur och jag åkte hem.
Ja, berätta varför. För du hade ju fått det där kontraktet som garanterade dig samma summa i Schweiz i Bundesliga. Ja. Men du valde att åka hem. Varför?
Ja, men det har lite med trygghet att göra, va? Och jag har haft flera sådana anbud. Jag ska berätta en anekdot där sen på något liknande. Men jag vill ha den tryggheten liksom, att jag vet vad jag får. Jag vet ju själv vad jag levererar så länge jag är frisk, va? Och då känns det som att då ska det vara på lika villkor, va? Så att jag stack helt enkelt på hem.
Vad sa Bielefeld då?
Nej, jag gick ju där 79 då hade jag ingen klubb. Och det var ju då jag bland annat tog ut med Johan Cruyffs lag där i Los Angeles, Aztecs som de hette då, turnerade i Europa. För jag hade ju ingenstans att spela. Jag tränade ju med Hammarby, men de kunde inte lösa mig, för det var för mycket pengar. Så att 79 gick jag ju mer eller mindre bara lalla av ett år då. Men gjorde 2 landskamper utan att ha någon klubb. Nej, men de ville ju... De var ju frågande till det här då. För de menar ju på det här att om vi nu åker ur så kommer vi ju ligga i toppen. Och ligger vi i toppen då på Schweiz i liga, det innebär att det genererar matchpremier som täcker upp det du har på ditt kontrakt i Bundesliga. Alltså erste Bundesliga då. Så snackade de, va? Och det kanske var så att det är topplag och så vidare, va? Men jag har provat det, jag har gjort det, och det var kul. Vi slog Bayern München borta.
Med 4-0. På gamla Olympiastadion.
Ja, de hade Schwarzenbeck och Maier och Müller och Rummenig och allt vad de heter. 4-0. Så det här laget som jag spelade i var ju misstänkt för doping. Och det fick jag bekräftat sen. Att så var det.
Jaha, berätta.
Ja, vi spelade mot Schalke. Jag tror det var tredje sista matchen innan säsongen skulle ta slut. Vi spelade i Gelsenkirchen.
Parkstadion.
Yes. Ja. Och jag skulle spela från start. I Schalke spelade då Lee Larsson, gamla Halmstad-killen.
Lennart Lee Larsson.
Ja. Mm. Och när vi går där på plan och liksom som man gör då innan matchen då i overall och tittar hur arenan ser ut, då kommer en kille fram till mig, och där vill inte jag säga några namn, men en kille i laget kommer fram till mig och säger så här att, hör du, vill du, hur känner du det? För jag såg att han gick och pratade med Otto. Vad de pratade om vet jag inte, va? Men min koppling var att de tittade på mig när de snackade. Då säger han, kommer du orka springa, sa han. Ja, jag kör så länge jag orkar. Sen får de väl byta upp mig. Mm. Du vill inte ha en tablett då, säger jag. Nej. Jag käkar inga tabletter. Och då hade det här liksom legat och svevat lite grann. Va? För vi hade ju vissa spelare i laget som var mer eller mindre tokiga på plan. De kunde ju springa hur mycket som helst. Man fattar ju inte. Va? Så att någonting låg ju i det. Här fick jag ändå bekräftat. För då säger jag nej, och så kommer vi in i omklädningsrummet. Och ungefär en kvart innan då var det liksom lugnt i omklädningsrummet. Man satt för sig själv, man koncentrerade sig. Och jag satt liksom som man gör på en bänk då, och lutade mig framåt med en mugg i handen. Med någonting i då, vad det nu var. Ja. Då går materialförvaltaren förbi mig och droppar någonting i min mugg.
Ja.
Så att det var förmodligen någon sorts tablett.
Drack du upp det där?
Nej. Jag ställde undan.
Du ställde undan den?
Ja.
Anekdoter sa du som skulle berätta sen angående det här med klubbar och trygghet och
ja, det finns ju ett tillfälle här när jag, och det var ju 79 då när jag var klubblös. Då fick jag tror det var genom Ove Eklund. Kommer du ihåg Ove Eklund som spelade Åtvidaberg? Mm. Mm. Han var ju proffs i Royal Antwerpen i Belgien. Just det. Och han hade rekommenderat dem att titta på mig då. Så att jag flyger ner till Antwerpen, hamnar i det här laget då, Royal Antwerpen, som då var sån här mellanlag. De var ju en jätteliga på den tiden, de 24 lag. De brukar hamna mellan 6 och 10 varje år har de gjort. Vi hamnar i på den tiden fanns någon som hette Tipskuppen. Så att det här laget då skulle spela i Schweiz mot Grasshoppers. Och jag hade åkte med dem då och spelade den här matchen och det gick jättebra. Kommer inte ihåg hur matchen slutade och sånt där, men de ville verkligen ha mig. Så att jag snackade med han Louis de Vries, deras president. Mm. Vi vill ha dig, säger han då. Ja, men då vill jag hit min fru. Så jag flög ner Anneli då. Och samtidigt då, för att kunna ta mig till från hotellet till trean, fick jag låna en hundkoja. Men hur som helst, jag flög ner Anneli då och vi var och tittade på lägenhet och sådana saker där. Och fick en jättefin lägenhet och nära stadion och en fin stad och så vidare. Och laget är väl okej då. Men sen när vi började prata kontrakt då, återigen hade jag ju ingen agent då, utan jag satt ju mest och snackade själv då. Och vet, belgifrangen där, det var mycket nollor på dem där. Alltså en kopp kaffe kostar ju 20 000 belgifrang eller någonting i den stilen. Så när man kollar liksom månadslönen, det var ju hur mycket nollor som helst. Så jag hade svårt att få ihop det här va. Men de hade samma klausul alltså. Och det var det här med segerpremien. De räknade in segerpremierna i själva månadslönen. Alltså där de syftade. Och då gick de historiskt sett att vi tar så och så många poäng varje år. Så att de är klara. Men för mig var de inte klara, för matchen har ju inte ens spelats. Va? Så att, det där kändes sådär. Va? Så att till slut så sa jag till Anneli då att vi hoppar det här. Jag tycker det. Och jag gick fram till den här Louis de Vries då. Som han, jag glömmer alla hans namn alltså. Louis de Vries. Och säger till honom att jag är ledsen men vi kommer att tacka nej. Då får han spelet alltså. I hotellvestibulen. Han blir tokig i huvudet. Så att jag säger till honom så här att jag har inga belgifrang. Tror du att du kan skänka mig en slant så jag kan ta en taxi till flygplatsen? Och han sa aldrig i livet. Du får inte en krona mig, sa. Nähä, då tar jag hundkoja, sa. Så dumpar jag den vid parkeringen där ute. Då tog han upp pengar och började slänga dem i hotellet. Det var ju fullt med folk där. Ja. I olika hörn. Så jag fick krypa där inne.
Jag tycker Billy Olsson kröp och hämta belgifrang för att ha råd till taxi. Ja.
Och det slutar ju inte där, va? Utan han åker efter den här taxin i sin bil, i sin Merca. Och pekar liksom fuck you-tecknet genom inrutan, eller så här, bakom oss. Han var helt rabiat. När vi kommer upp in på flygplatsen, då var det ungefär som det är på centralen. Den här ringen där, att man, fast det gick en rulltrappa upp. Det sista jag ser liksom innan han försvinner liksom, när vi kommer ovanför nästa plan, det är när han står och pekar finger och skriker. Då är han president alltså. Jag kommer hem 79, skriver på för Hammarby på hösten, blir Hammarby spelare då från 1 januari eller vad det är då. Vi har samling då på, inför säsongen då, och så får jag höra då vad blir det för läger? Jo, vi åker till Belgien, säger de. Antwerpen. Och den första jag ser när jag går ur bussen, Louis de Vries. Han hälsar på alla spelare som kommer ut, men inte på mig. Sen ska vi möta Royal Antwerpen. Och jag har aldrig blivit nedsparkad så många gånger alltså, som jag blev den matchen. Så det är en liten anekdot på hur det kan se ut i den gråa delen av proffslivet.
Vi får inte glömma landslaget, för det blev ju några landskamper.
Ja, det var ju sex stycken tror jag. Jag debuterade i Tjeckoslovakien då efter VM 78 där i Argentina i EM-kvalet. Mm. Och det jag kommer ihåg, det är att Björn Nordqvist gjorde sin sista landskamp.
Sin 115,
ja,
va?
Ja, precis. Och jag gjorde då min första.
Ja.
Vi förlorade med 3-1. Jag tror jag gjorde något inhopp där då. 78 på hösten 78. Det var min landslagsdebut då. Och det är samma sak där, vet du. Sen var det då 79 då. Då var jag i Tyskland och så kom jag tillbaka och då gjorde jag några landskamper och då var det ju VM-kval och det är samma sak där. Jag tror inte jag riktigt fattar vad jag gjorde. Att det var ett VM-kval. Det fattar inte jag. För mig var det liksom en landskamper. Det har väl lite att göra med min...
Men det kanske har varit rätt så bra också. Du har inte blivit liksom allt för tyngd av stundens allvar heller.
Nej, det kan ju vara så.
Ja.
Men det vart ju några landskamper där, 79-80 då.
6 landskamper, 2 mål. Ja. Berätta om baljerna.
Ja, det första målet kom väl där mot Danmark på parken. Mot ett danskt lag då som var rätt meriterat med Allan Simonsen och Preben Elker och allt vad de här heter då. Spelade vi 2-2 och jag vet att jag gjorde 2-1 till oss i, kan det vara mitten på andra halvlek där. Sen tappar Ronny in 2-2 målet i slutsekunderna, ungefär som lite Tommy Salomål där mot Vitryssland. Ett långskott som studsade upp i bröst och studsade in. Alltså man hade kunnat bli dansdövare.
Ja.
Men det fixade han till då. Så det där gjorde jag ett mål och sen gjorde jag ett mål Bulgarien borta. Och det tycker jag var rätt kul för att Bulgarien har vi aldrig gjort mål mot innan vi mötte dem i Burgas. Så att jag tror vi vann med 3-2. Va? Och Putte Ramberg gjorde ett mål och jag gjorde ett mål. Och Tord Holmgren gjorde ett mål. Så det är de två jag har gjort då på.
Och så då tillbaks till Hammarby och du blev allsvensk skyttegång direkt.
Ja, 80 är väl det året då som har varit mitt absolut bästa år. Och där börjar ju då med Nackas minne, kommer jag ihåg.
Just det, som den här inomhusturneringen.
Ja,
som...
för jag var varit klar för Hammarby då i slutet 79.
På Johanneshovs isstadion.
Ja, på Hovet där. Och jag var ju alltså helt... hysterisk form, alltså vad jag än gjorde med fotboll in eller ute. Så där kommer jag ihåg, vi spelade ju 5 matcher då inklusive finalen. Och jag fick ju matchens lira alla 5. Så att det var ju lite som ett minne. Då fick man ju en sån här pommackflaska. Så jag hade ju 5 såna där jävlar att baxa hem då efter det. Men sen åkte ju liksom hela det året då, 80. Ja, då var jag ju riktigt, riktigt bra form. Alltså.
Går du att beskriva, för du var inne på det tidigare, att, och det var inte intressant tycker jag, att när du är i form, när du var i form, så såg du inte de där stora mittbackarna, du såg bara bollen, du såg bara möjligheten, du såg bara öppningarna. Ja. För en forward, vad händer när det är motsatta? För alla forwards hamnar ju, anfallsspelare hamnar ju i tyngre perioder. Ja. Blir mittbackarna 3 meter då? Ja. Eller, alltså, hur?
Ja, den stora skillnaden är när man är i form, det är ju att man är så fokuserad liksom på det man ska göra. Du tänker inte på någon annan. Du tänker inte att det är 2 meter mittback som står där. Det är nog den stora skillnaden. Precis tvärt emot då, när det inte flyter, det är då man börjar titta. Man börjar kolla liksom, var står han och så vidare, va? Det gjorde inte jag, framförallt det året 80 där, som är absolut det bästa året jag har haft då, som fotbollsspelare. Utan det spelar ingen roll, alltså, utan jag gick på bollen.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och sen rullar det ju på. Du var ju med om den här, det här fantastiska äventyret också när ni fick möta Göteborgskamraterna 1982. Detta IFK Göteborg som hade varit nere och vunnit på Betzenberg och på Folkparkstadion och skrivit svensk fotbollshistoria. Och det var ju finalserier då och det var ett sagolikt drag på Söderstadion med Hägersten Hot Heaven eller vad de heter. Ja. Och,
nej, men 82 där då, jag var ju med då på, i början. Mm. 82 och gick sönder efter 7 matcher. Så att, och sen var jag opererad då i augusti, september och sånt där. Så att jag missade de här SM-finalerna. Ja. Jag satt på läktaren. Men jag, för den skull, jag var ju med i grejen ändå. Ja. Jag var ju i laget och så vidare. Men jag var inte med på plan.
Hur kändes det då? Du som liksom var glad när ni förlorade med 8-1 och du hade gjort målet där. Så där var det den himla folkfesten. För det var ju stort och ni vann ju där nere också. Ja.
Nej, men det var ju, det är klart att det var en besvikelse. Framförallt då när man hade året då 80 nära i minnet då. Då. Så att, det var tungt alltså. Mm. Men under den tiden då, 82, va, då mitt korsband gick sönder. Och jag var ju faktiskt både proffs och landslagsspelare utan korsband. Och på den tiden kunde de inte kolla sånt där. Det här så kallade läkarundersökningar de åker på idag när de blir proffs, det fanns ju inte på den tiden. Det var ju någon läkare där som liksom bara kollade på en, att man såg, man hade två armar och två ben. Så är det. Så jag spelade alltså ett par år utan korsband. Och klarade mig då tack vare att jag hade ganska bra muskler i benet då. Men sen gick korsbandet av ordentligt då mot Brage. Tessen Åkerlund. Gamla bandygubben. Jag fick in en träff då, så att jag var tvungen att operera igen då.
Det var ett tufft lag då, Brage, att möta, va? Var det, ja, det Roffe Zetterlund, var han där då?
Ja.
Ja, och så var det Göran Arnberg, Thomas, ja, Nilsson och Gyllenvåg och
Roger
Hansson. Och, ja.
Men typiskt då att det är en bandyspelare, ja, som sätter stopp för karriären. Men det var Tessen då, det var inte med flit. Utan, men där då så missade jag de här SM-finalerna då. Sen var jag borta alltså hela, ja, 82 där då på nästan hela 82. Hela 83 var jag ju borta. Kom tillbaka sista matchen mot Haka i cupvinnarcupen.
Haka Valkenkoski, ja.
Så att jag tappade ju nästan 82-83.
Ja.
Och hoppar in mot Haka hemma och kvitterar till 1-1 då. Och sen förlorar vi då bortamötet mot finnarna där. Som i matchen efter fick Inter. Så det var ju, smakade lite till.
Men, och så kommer du tillbaka då. Och det verkar som att du blir, när du har haft ett, liksom ett sabbatsår, så blir du väldigt bra.
Ja,
ja, för
84 kom,
ja,
jag ju tillbaka.
Ja, och blev allsvensk skyttekung,
ja,
igen.
Precis, men alltså, det var ändå ett år. Jag gjorde 14 mål då i serien och så 4 då i slutspelet, så 18 mål då på det året. Men ändå kände jag att det var så här att jag inte, jag skämdes nästan för att vara med alltså. Lite grann, jag hade de känslorna. För att jag spelade ingen bra fotboll, tillförde inte speciellt mycket, men petade in mål både här och där, va.
Ja, det var inget att skämmas för att vara på rätt plats vid det tillfället.
Nej, men det, ändå känner man ju det här. Så ja. Det här som jag hade 80, när jag liksom stolt kunde säga att nu är jag bra. Så kände jag inte 84. Men jag gjorde mycket mål.
Mm.
Jag gjorde bland annat 3 mål då mot Elfsborg sista omgången borta. Och det gjorde att Elfsborg åkte ur. Och Elfsborg är ett lag som alltid har legat mig varmt om hjärtat.
Varför då?
Spelar bra fotboll, bra matcher mot dem, va? Och bra, sköna killar och... ja, det är sved. Mm. Thomas Ahlström där var ledsen efteråt. Va? Men samtidigt så kunde jag känna då... är det någonting jag har varit med om genom mina första år i Hammarby där, så är det de här måste-matcherna. Där vi går ut liksom i sista omgången. Idag måste vi vinna om man springer skiten ur sig. Det gjorde inte ens på den matchen. Det förvånar mig lite grann. Mm. Så vi vinner med 3-0 borta och jag satt alla tre. Och på det vinner jag då skytteligan. Före Mats Magnusson då, som hamnade ungefär som jag gjorde 78 då. Han ledde ju då inför sista omgången.
Du var Tommy Bergen då?
Bara. Ja, precis. Så att,
hur hämmad var du av knät? Alltså, kände du att det här nu, i och med att den här korsbandsskadan och du, att, kände du att det, ja, jag har nog bränt mitt bästa krut nu? Ja. Det känns att jag inte är riktigt i 100. Kändes det?
Efter 84 där så kände jag att, och då är jag 30 år. Mm. Det började plana ut, va, och... jag hade ju då börjat på brandkåren där och jag hade fått en ny karriär, fått barn och sådana saker. Så det var många grejer som spelade in, va? Men samtidigt kände jag liksom att det känns som att det räcker nu. Så körde jag ändå 85-86.
Var du med i snömatchen i Köln där? Ja.
Men det är samma sak där. Om jag upplevde mig själv som dålig 84, då kan du tänka dig att jag upplevde mig som spelare 85.
Men du tränade bra och så, men du kände att du inte var där ändå?
Eller? Hade inte huvud med mig. Nej. Hade inte lusten, sådana saker. Va? Så att,
Och den här tiden i Hammarby, du jobbade som... Hur kom du in på brandkåren? För du var ju... Du, efter tryckeriet där så har du varit brandman i större delen av ditt liv.
Ja, jag började 76 och körde ambulans. Ambulanserna tillhörde ju då brandförsvaret, personalen. Mm. Och så åkte vi runt i de här bilbrand. I ambulanserna som tillhörde landstinget. Och sen från 81 började jag då som brandman. Mm.
Så att, på Katarina i Stockholm? Eller var det?
Ja, Katarina brandstation.
Det var mycket. Det var ju väldigt vanligt på den tiden att det var duktiga idrottsmän som jobbade inom brandkåren.
Ja.
Ja, vad hade du för arbetskamrater där uppe på Katarina? Vad hade ni för, var det för brandmän då i Stockholm, idrottsbrandmän?
Vad var det? Göran Göransson jobbar ju på Solna här då. På den tiden, va? Och jag menar, innan oss då så fanns det ju jättemånga olympier som har olympisk guld. Nu vet jag inte vad de heter då, men det har alltid varit ett yrke som är anpassat åt idrottsmän. Ja. Sen har ju då brandförsvaret då fattat det här att idrottsmän är ju borta ganska mycket. Så att därför har vi det där dala lite då. Men jag hade mycket hockeyspelare på min station. Ja. Hasse Malm, Pelle Harry, någon bandspelare. Inga kanske utav de här mest välkända då, men Kalle Lilja. Så att det var väl gammal. Men jag tror att det har minskat nu.
Hur var du som brandman?
Ja.
Vad var din roll där som brandman? Och var forward på fotbollsplanen? Vad var din roll inom brandförsvaret?
Ja, men inom brandförsvaret har vi ju, alla har ju samma roller, va? Även fast det är olika roller varje arbetspass. Jag var inte den här liksom som man kunde skruva upp som tar sig igenom en vägg bara för att. Utan det fanns någon som var bättre på det än vad jag var, liksom rent fysiskt och bryta och bända och såna här grejer. Men jag var väl en normal brandman. Jag gjorde det. Jag tror jag var jäkligt bra chaufför. Mm. Jag hade lätt för att köra de här stora bilarna. Och det kände jag. Och körde med omdöme och tog inga risker. Men jag fick ändå... från A till B då, på ett tryggt sätt.
Och vi fortsätter med... Nu har du gått i pension förresten. Ja. Säga, grattis, kan man säga det. Du fick ju ordna 58. Ja. Det får ni göra som brandmän. Ja. Hur känns det då att kalla sig pensionär?
Ja, jag tycker det är skönt. För att på sista tiden här så hade jag ju... jag hade svårt att sova på nätterna. Men det blir så. När man är 25 år, va, då man lägger ner huvudet efter ett larm på natten där och somnar om. Det gör man inte när man är 55. Så att jag hade problem de sista åren och tungt med helgerna och jobba nätter på helgerna. Så jag tycker det är bra. Idag jobbar jag med sjukvård. Jaha. Utbildar i sjukvård.
Jaha.
Hjärt- lungräddning, defibrillatorn.
Åker du runt på företag och gör sånt?
Ja, företag och förskolor. Det är mitt andningshål lite grann. En, två gånger i veckan. Mm. Träffar lite folk, utbildar. Och det är någonting som jag kan. Jag har alltid varit intresserad av sjukvård. Mm. Så att för mig är det... jag tycker det är skönt.
Jag har fått en hjärtstartare i garaget. Du kanske kan hjälpa mig utbilda mig på den efter det där. Det verkar väldigt krångligt.
Jag hade ju utbildningar för Hammarbys fotbollslag förra året.
Jaha.
Och De hade ju en hjärtstartare, ja. En DEF då, som vi säger. Det visade sig bara att den var inte funktionell. Va? Så att om man ska vara lite allvarlig, ha en defibrillator som hänger på väggen som inte fungerar, det är en sorts falsk trygghet. Va? Ja. Så det var nog tur att jag kom ner där.
Mm. Men du själv har inga problem. Du är ju... Jag menar, du motionerar, joggar fortfarande. Du är lyckligt lottad, för det är många av de här idrottsmännen jag träffar. Det är nya höfter och knän och de är halta och lytta. Det har kostat på nu när de börjar komma upp i åren. Men du kan ju vara ute och jogga fortfarande.
Ja, jag kör ett par gånger i veckan i alla fall. Försöker att kuta lite. Däremot har jag ju lagt ner då det här med styrketräning och sånt där. Men jag försöker hålla igång cirkulationen och kuta lite. Och jag ser idag, det som jag inte gillade när jag var 20, det uppskattar jag idag. Ja. För jag hatade att springa då, den här konditionsträningen.
Ja, skrönor, Billy. Var det så att ni åkte tunnelbanan ibland där längs gröna linjen där när ni var ute och kutade längs Nynäsvägen och så tog ni en korv med bröd och så åkte ni med tunnelbanan och så åkte ni förbi de gubbarna som sprang och korrekt, eller är det en skröna?
Jag har själv läst det där att jag skulle ha åkt när vi hade konditionsträningen då, att jag skulle ta tunnelbanan, men det stämmer inte, så nej. Var det inte. Däremot, det jag kan understryka är väl att jag aldrig har något konditionsfenomen. Det fanns de som var bättre på det än vad jag var. Men jag har aldrig fuskat.
Efter då din karriär i Hammarby, som då varade A-lagskarriären mellan 72 och 78, Armina Bielefeldt, och sen mellan 80 och 86, då säger du själv att du är mätt på fotbollen. Du är egentligen trött. Men ändå så blir du övertalad, vad jag förstår, att spela för Södertälje FF 1987.
Ja, jag var ganska less på det mesta där det året efter jag slutade. Och var less på brandkåren också faktiskt. Så att de lockade mig då med ett annat jobb. Och då skulle jag få jobba på en reklambyrå i Södertälje. Och jag tog tjänstledigt från brandkåren då för att prova det här under ett halvår till att börja med då. Och då hamnade jag då i Södertälje. Jag hade väl Lasse Pihl, en liten profil där ute då, som tränare. Och det jag framförallt var less på, det var ju resorna. Alltså, du vet, Ullevi, Malmö stadion, Arosvallen, allt vad det heter. Då spelade Södertälje då, jag kommer inte ihåg i vilken division. Alltså, men vi vann ju serien och gick upp. På den tiden då var det Södertälje mot Stortorp och de här lagen i närområdet. Men så var det ju då nästa steg när vi gick upp då, jag tror det var gamla tvåan, kan det motsvara division 1 idag och sånt där. Ja, då var det ju de här igen då, resorna då, 20 milarna hit och dit. Så, nej, det var ett år där.
Mm. Och sen till Huddinge,
ja.
Där du också bodde under många, många år.
Ja.
Mm. Huddinge IF.
Ja. Det var ju ganska nära till hans då, precis det här. Då var det ju då Källbrink då. Det var ju 5 minuter för mig att åka med bilen där. Så där var jag ju någon sorts spelande tränare då. Hade Pelle Falström i målet bland annat. Peter Törnqvist då, som sen gick till Hammarby också, var väl med där. Och var där i 1,5 år. Jag tror jag slutade där ganska andra året. Vi gick upp också faktiskt. Från division 3 till division 2. Och då var det återigen... Västerås, Brage då, som jag tror var nere och vände där. Det har varit lite sån här resa, Skiljebo och, så att där vart jag 1,5 år.
Och sen om vi ska avsluta då klubbkarriären, så 89 står det uppskriven för Syrianska, men jag ser inga matcher på det där.
Nej, det där är ju också en liten rolig grej, va? För att det ringer ju en kille till mig då som numera är, var väl ordförande i Syrianska. Jag tror han har hoppat av. Förra året tror han var ordförande, Andreas Temis. Han ringer mig och frågar om jag vill ställa upp. Då har alltså Syrianska Imre Mår, en gammal legend då, som bodde i Södertälje, tränar de här då. Och jag vet att vi hade då en veteranturnering med landslaget i Danmark. Och det här var mitt i sommaren då. Och de ville att jag skulle bli tränare under hösten där. Då tänkte, det låter ju lite spännande då. Och då bodde jag i Huddinge då. Det tar inte så lång tid. Det visade sig att jag var ju... De hade ju sett mig som spelare. Spelande tränare. Och det var inte det jag kom överens om. Jag skulle vara tränare, punkt slut. Så min första match, det blir mot Assyriska.
Mm.
Och då hade de ju mötts då på våren när det urartade totalt. Det var ju 5000 på läktaren och alla slogs med alla. Mm. Och så kommer jag dit då, aldrig sett dem här förut. Det är första gången jag ser dem. Då hamnar vi alltså i Eskilstuna. Och jag frågar, varför är vi i Eskilstuna? Vi är ju från Södertälje. Det hände lite grejer, Bill, vet du, i våra spel. Det var ett lite stökigt där på matchen. Okej. Okay. Vi möter ju det här laget då, assyriska, och tomma läktare. De som tittar på mig, de hängde i träna. Alltså träden runt om den här arenan i Eskilstuna var fullproppad med folk. Ja. Och på motorvägen utanför där stod de med bilarna och stod på taket på märserna där och tittade på matchen. Vilka det var, om det var mina supportrar eller asyl, jag har ingen aning om. Vi vinner med 2-1, jag gör bägge målen. Och det där är ju, de här två målen och det året, det är ju någonting som fortfarande sitter kvar hos syrianska folket. Så att de ser ju mig som mer eller mindre en syrian.
Ja, berätta, för du var ju då tränare där mellan 89 och 92. Det måste ju vara du har berättat lite grann att det var ju lite annorlunda för en kille från Bagarmossen.
Ja. Ja. Ja, det är inte lite annorlunda. Det är alltså
Kan du berätta några såna här axplock från de åren som
Ja, men när man kommer dit som tränare då liksom, och så när man inte vet någonting. Och efter den här matchen med assyriska där då, så fortsatte ju serien då naturligtvis. Och första träningen där, när man börjar liksom försöka få koll på vad gör du? Liksom, vilken plats är forward? Jaha, du då? Forward? Alla var forward. Så att, det var ju första grejen liksom. Men har vi ingen liksom som kan spela back? Har vi någon målvakt? Så alla ville ju spela forward då. Men jag utvecklade dem, tycker jag själv, ganska bra under de här åren. Va? Fick lite organisation. Under den perioden så var invandrarfotbollen väldigt ifrågasatt. Det var mycket stök, mycket bråk. Där var också syrianska inblandade många gånger. Men jag fick det här laget att organisera upp sig då. Va? Och vi rasade ju, liksom, vi vann ju serien varje år faktiskt. Och gick ju bara högre och högre upp. Va? Och jag var ju där som tränare då, och jag kommer ihåg när man skulle ta ut laget då på fredagarna, och man samlades gruppen då i mittcirkeln, och man skulle dra det här laget och de här 11 som skulle spela. Då fick man massa lappar, för det stod ju runt den här gruppen spelare och ledare, så stod det ju ytterligare en grupp på 300 andra killar då. Pizzerian där och han där då, de hade ju kusiner här och där, va? Och då kom de stickande med lappar till mig liksom. Hanna måste spela, vi har en kusin, vet du. Du vet, de försökte liksom. Och det där var ju också en grej, va, som jag liksom ställde. Jag sa, det är inte okej, va. Ni kan inte stå här liksom och påverka mig när jag ska ta ut lag bara för att din brorsa har en son som spelar här. Utan mycket såna där grejer. Men det var också en process för dem att lära sig hur det fungerar. Men jag säger det, jag har haft kanske de roligaste åren under min karriär just med syrianerna. Mm. Jag har fått så oerhört många bra vänner och haft så jäkla roligt med dem. Alltså det. Och de är ju så sköna, va? För de är så spontana. Jag vet, jag låg en gång uppe vid en arena, då, en gräsplan som låg där Scania-rinken ligger, tränade under sommaren. Det var en kille som tappade en jävla gullängd på 2 kilo någonstans på plan. Vet, det var ju 25 000 som låg. Hur vi fick krypa runt istället för att träna för att hitta hans gullängd. Men de var så spontana och de var skickliga. De var jäkligt skickliga. Va? Och vi har ju sett det nu. Va? Jag menar, Sulan hade jag då som 15-åring. Lolo Schanko kommer också från syrianska. Det finns säkert flera exempel. Charbet Toma. Det fanns kvalitet. Va? Och sen hade de den här glädjen. Va? Och framförallt, jag har aldrig känt mig så välkommen någonstans som jag gör när jag kommer till Södertälje. Och det är samma sak nu. Det är liksom, åka till Södertälje, alla kommer ihåg det. Till och med de här småungarna kommer fram. Billy, jag kommer ihåg dig. Du gjorde 2 mot assyriska. Va?
Mm,
vet du, de var inte ens födda då. Men just de där 2 målen mot assyriska, det sitter i deras ryggmärg. Det kommer alla ihåg. Och det för dem på något sätt vidare.
Hur var det du? Jag har inte missminnet mig, så fick du träffa överste präster och du var ju riktigt...
Ja, ännu värre.
Ja, jag berättar.
Ja, det var ju när vi hade vunnit serien ett år där, vilket år kommer jag inte ihåg då. Men Han var patriark.
Jaha.
Alltså det är ju big, big boss. Så man hade flugit in honom från något ställe. Och han och jag hamnade uppe på en gräddhylla helt enkelt. Så satt ju då hela folket där nere då, 500-600 pers då. Och sen var det ju det här, den här musiken de har. Då. Där satt han och jag.
Ha?
Han undrade vem jag var.
Ha?
Han kom ju direkt från Damaskus. Och jag visste inte vem han var heller. Han kunde inte prata. Så där satt vi.
Ni satt och tittade på varandra?
Ja, mer eller mindre.
Men det var en lycklig tid det där för dig.
Ja, verkligen. Det måste jag säga.
Sen om vi går vidare för att beta av allt det här då, så var det sen 93-94 står det Spårvägens FF Ass-coach.
Ja, det där är ju också lite roligt här. För att jag var ju tillfrågad då att sköta U-laget då, eller det här utvecklingslaget som jag tränade då. Och Roffe Zetterlund var ju tränare för A-laget. Och det här var ju liksom, ingen ord mot Roffe Zetterlund, men alltså normalt då, jag vet från när jag spelade Hammarby då, då hade ju en A-trupp och en B-trupp. Och B-truppen spelar ju då i Allsvenska reservlagsserien. Och sen tog då A-truppen ut 16 man eller vad det var. Sen var det ju 6 man över. De spelar ju då i den här reservlagsserien. Men så var det inte när Roffe var tränare. Utan jag hade ju mitt pojklag. Och han hade 25 man i sin A-trupp. Men jag fick aldrig några spelare. Så vi åkte alltså till Norrköping. Mötte då killar då som, ja, som nästan var ordinarie allsvenska spelare med ett pojklag. Så det var ju lite parodi. Ja. Va?
Men varför lämnar du förresten Syrianska för Spårvägen och liksom andra jobb där?
Ja, men det, jag vet inte varför jag lämnar dem sista gången där då. Det har jag ingen aning om. Spårvägen låg ju också ganska bra till för mig rent resmässigt.
Ja. Skarpnäck var det då. Ja.
Men där kan jag också berätta en rolig grej. Va? Och det var ju så här att vi hade ju året efter då. Då var ju jag... Nej, det var samma år då som jag hade det här U-laget. Då skulle vi möta... Då låg jag alltså Spårvägen i nuvarande Superettan. Och då skulle vi spela på Kärrtorp. Jag kommer inte ihåg vilka vi skulle möta. Men det var nog ganska bra lag då. Det var Degerfors eller något sånt här. Det var alltså en riktigt Superettan-match. Och då hade vi en landslagsspelare i det här laget. Som hette Aina Linnars. Så han hade varit på landslagsuppdrag då med Lettland. Och skulle komma tillbaka då till den här matchen. Och då var ju Roffe då tränare, Roffe Zeta. Mm. Men han kom inte. Så att jag stod och snackade med Roffe då. Hur gör vi nu då? Han har ju inte kommit. Ja, men han ska vara på väg. Och då ringer den här lättlämnaren då. Då står han på centralen. Och då snackar vi alltså en timme innan match. Så jag säger till Roffe att nej, men jag kan ju åka och hämta honom på centralen. Nej, men jag gör det, säger Roffe. Jaha, men hur gör vi då? Men liksom, hur ska vi göra med snacket då inför spelarna här om inte du hinner hit? De tar min fru hand om, sa han.
Ja.
Alltså skulle hans fru prata med spelargruppen och lägga upp taktiken? Ja. Och där står jag som assisterande tränare liksom och undrar, hallå, vad händer?
Ja.
Det var Roffe i ett nötskal.
Ja, ja.
Men han litar inte på mig där. Nej. Och det gör ju också att man inte blir kvar. Va?
Nej. 1995 så hoppar du över och blir damtränare.
Ja, jag fick ju förfrågan där och kände liksom en liten återknytningspunkt. Tillbaka till Hammarby då och damlaget då. Under den här perioden så var det VM för damerna, eller EM tror jag. Och året innan då hade ju Pia Sundhage varit någon sorts spelande tränare. Men nu skulle ju hon då bara sikta in sig på spelarrollen då i och med att det var ett EM. Så att de behövde en ny tränare. Och jag kände mig som en chans då att få hjälpa Hammarby igen då. Återigen geografiskt bra för mig då, kanalplan och så vidare. Men det var ju en kulturkrock alltså. För mig.
Ja, berätta. Hur kunde det ta sig uttryck?
Nej, alltså... Det är så långt ifrån herrfotbollen och det jag är van vid. Då alltså. Det här, vad sa du? 95?
1995, då? Ja. Det är 20 år sedan.
Ja, det var långt ifrån det som jag var van vid. Det måste jag säga. Alltså.
Var du för tuff? Var du för rak? Var du för grovt språk? Eller hur?
Nej, jag var inte. Det var de ute efter. De ville gärna ha en starkare röst, om man säger. Men jag hade ju problemet där med att jag hade ju Pia i spelargruppen. Och det var ju ingen bra lösning. Hon hade alltså varit tränare för laget i flera år. Och nu blir hon plötsligt spelare. Och jag kommer in som ny. Jag har en hjälptränare som är kvinna. Jag var ensam man bland alla de här då. Och Pia då flyttade över i spelargruppen. Jag kommer dit för att försöka utveckla det här laget. De spelade ju på den tiden med Libro, som alla damlag gjorde. Förutom Norge, så spelade med rak backlinje. Och där du har en Libro då som står 40 meter bakom och...
Ja. Upphäver offsiden.
Ja, precis. Så att jag ville ändra det här. Att jag vill inte spela med Libro. Dels var det omodernt och dels var det också någonting som var modernt för tjejerna att föra in. Men det ville ju inte Pia. För hon var ju Libro. Mm. Så att vi hade ju... Det var krockar alltså. Mm. Och rent också... Ja, alltså, jag kommer ihåg en gång jag varit kallad till ett möte utav spelarrådet. Jag hade varit och jobbat på brandstation. På den tiden så tränade vi då i annexet på Globen inomhus på vintern. Ringer någon tjej till jobbet där och jag slutade 5:30 och jobba, så skulle träningen börja 7:30 då tänkte jag, då hinner jag åka hem och käka, sen åker jag upp dit. Ja, men nu hann jag inte, nu för då skulle de peta in ett möte från spelarrådet, och jag var ju måttligt road liksom, för jag var ju hungrig och ville ju få mat i mig då innan träningen och sånt här, så att vi sitter på något café där uppe i Globen och tre tjejer sitter där och så frågar vad handlar det här om nu då? Ja, vi har ju suttit här och pratat lite här i laget här. Och, ja, vi har några grejer då som vi vill säga. Jaha, vad är det då? Så? Ja, det är det här med saften. Alltså, vem är det egentligen som ska blanda saften? Och då tänkte jag så här, nej men herregud. Saften? Och jag går ju i taket då. Ja. Alltså, ni får ju blanda saften själv. Jag menar, har ni inte ingen som blandar, får ni ingen saft. Så enkelt är det. Jag kommer inte blanda någon saft. Det var liksom en punkt då. Nästa punkt var vem som skulle pumpa bollarna. Och du förstår liksom vilka frågor. Det var ju inga världsgrejer. Utan pumpa. Jag sa, det är samma sak där. Vill ni inte pumpa bollarna själva, då kutar vi en och en halv timme. Ni får välja själva. Jag pumpar inga bollar.
Hade ni ingen materialare då?
Nej, vi hade ju inte det. Utan alla, det var ju liksom själv. Alla hjälpte till då. Ja. Så att, en sån grej också var liksom varit lite för. Jag var där i 4 omgångar utav allsvenskan. Det ska jag också säga, det var jättekul. Det var bra tjejer, många utav dem, va? Men för mig då, som kommer från nästan 15 år i allsvenskan och ner på damnivå på den tiden, det var för mycket för mig alltså. Så att efter 4 omgångar då så avgick jag. Och då ska du veta, 4 raka vinster. Så vi ledde serien. Men vet du vad jag hade då? TV-jobbet.
Ja, just det.
Så det konkurrerade. Ja,
vi jobbar ju ihop på Eurosport, du och jag. Eurosport, ja. Nordic under Bengt Grives
vingar.
Ja. Kom du ihåg när vi gjorde en match? Vi satt nere i källaren där på Sturegatan och vi reffade en match. Och det klipptes ihop ifrån Frankrike.
Ja.
Och det var en Europacup kväll. Och den här redigeraren i Frankrike hade ju redigerat bort ett mål. Så vi satt ju, det fanns ju inte internet på den tiden. Så vi satt ju och trodde att ena laget hade gått vidare. För att jag hade missat det målet. Och så började andra laget jubla. Och jag kommer aldrig glömma det. Det var tur att det var så många som hörde det. Så det var... vi hyllade... Jag kommer inte ihåg vilka lag det var. Men det var andra laget som jublade efter matchen.
Ja. Nej, men det var konkurrensen just då för mig. Ja. Att jag måste börja välja.
Ja.
Jag hade familjen, jag hade brandkåren, jag hade damlaget.
Kom ni på TV4 där också? Där du började resa till England.
Precis. Ja. Så att, då valde jag att hoppa av helt enkelt.
Ja.
Så att, och det var det sista jag gjorde tror jag i tränarbranschen. Eller var det?
Ja, det står här 98 FC Krukan.
Ja, men det var ett kompisgäng.
Ja. Och sen 99-00 så står det Syrianska SK igen.
Ja, jag var nog där och stött upp dem något år igen där faktiskt.
Mm. Mm.
Men det är mycket för att jag är syrian. Jag har mycket hjärta för dem och jag har svårt att säga nej när de ringer och vill ha hjälp.
Har vi kommit på det där? Kan vi sätta ord på den där speciella Hammarbyandan till slut? Gamängerna och i alla fall hur det var förr, för det är väl inte kanske likadant nu?
Ja, men jag tror ju det att det är olika perioder i Hammarbys historia. Jag tror inte det är gamängaktigt idag, för att det är inte de karaktärerna som är där idag och inte varit kanske de sista 15 åren. Men under min period så var det lite så. Och framförallt då kanske också perioden innan mig. Alltså med 54-erna som de kallas där, Lasse Wrepman, Bernt Westerlund, Rottan Boman och det här. Där var det en jargong, va, som smittar av sig lite grann. Va. Och kommer man då som egen produkt då, som många gjorde på den tiden, man blir präglad utav det här.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Jag måste säga att det är min brorsa.
Mm. Kenta Olsson.
Ja. Jag, som jag sa, jag gjorde 98 allsvenska mål. Och jag tror att han har assisterat till 40-50 stycken.
Vem är den bästa spelare du spelat emot då?
Ja, jag kan inte svara på det.
Ja, du var ju inne på Hans-Peter Briegel och
det var ju en traktor, va.
Ja, jag mötte ju, var med Cruyffs lag där, ja. Och jag menar, det har ju lite att välja mellan.
Ja, men det måste jag säga, det, om man hinner med det. Jag var ju med Los Angeles så här. De hade en Europa-turné och jag var klubblös där 79. Fick en erbjudan att åka runt då med den här gruppen som var ett hopplock då med Clyde Best, Colin Bolton, Cruyff, Sorbir, åkte runt då i Frankrike, Belgien, Holland, England och spelade uppvisningsmatcher. Allt var ju uppbyggt på Cruyff då. Att den personen Cruyff, nu satt ju inte han och jag och drack massa bira, men vi pratade ju lite grann och så här, ja. Aldrig upplevt en mer ödmjuk person. Och då var han, vad kan han ha varit vid den tiden? 37 kanske. Var aldrig med på träningarna. Stod bara i mål. Spelade inte ute.
Rökte han?
Rökte. Aha. Hade en Rolex modell större. Guld Rolex som jag aldrig sett större klocka. Men en ödmjuk kille alltså. Det var en ära liksom att få. Och jag tror jag är den enda svensken som har spelat med Cruyff. Mm. Jag tror inte det är någon annan.
Bästa tränaren du haft?
Ja, där är många som har varit med här. Bästa tränaren rent fotbollsmässigt då, kan jag inte säga en. Jag säger två. Mm. Och då säger jag Bengt Persson. Som tränade oss då kanske under våran bästa period. Mm. Men även Björn Bolling. Som var en nytänkare. Som blandade in andra sporter. Bolling var ju lärare på GH. Tog in många influenser från basket, såna grejer. Hans brorsa Leffe Bolling var ju basketlirare och så att det får bli de två. Mm. Persson var ju den kanske som utvecklade laget mest, Benke Persson. Det var då vi hade vår största period då, men Bolling var, han var kreativ i tanken.
Inte Otto Rehhagel.
Nej, han hade bra egenskap också. Ja.
Men inte taktiskt.
Nej.
Tack snälla Billy för att du tog dig tid. Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Instagram, Holmgren på Niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.